Välkommen till Hur Sverige styrs. Jag heter Olof Pettersson.
Sveriges grundlagar, demokratins århundrade. Det handlar om det demokratiska genombrottet och vad som hände därefter. Om det författningslösa halvseklet och om det författningspolitiska halvseklet. En avgörande händelse i demokratins historia de senaste 100 åren ägde rum på ett hotell i Falkenberg 1958. Inte många visste vad som hade hänt. Det här är historien. Demokratins genombrott innebar ju att parlamentarismen segrade 1917 och genom en serie beslut i riksdagen så infördes allmän och lika rösträtt och de första kvinnorna valdes in i riksdagen 1922. Frågan är, vad var det som ändrades i grundlagen? Vad var det för konstitutionella förändringar? Rösträtten innebar att man fick ändra några paragrafer. Bland annat riksdagsordningen som då var en grundlag la man till så att det kommer att lyda. Valrätt tillkommer en var man och kvinna som i svensk undersåte. Och så passade man samtidigt på att sänka rösträttsåldern till 23 år. Och så införde man en detaljerad vallag. Parlamentarismens seger innebar en väldig förändring i praxis, men syntes inte i grundlagen. Det innebar att regeringsformen 1809 fanns kvar med formuleringen konungen äger att alena styra riket, fastän i verkligheten så var regeringen inte längre beroende av konungen utan av den politiska majoriteten i riksdagen. Och regeringsformen fick mindre och mindre kontakt med det faktiska statslivet. Juristen Fredrik Sterzel har pratat om det författningslösa halvseklet. Formellt var regeringsformen 1809 fortfarande i kraft, men reellt saknade Sverige en författning. Och det sades om den här gamla regeringsformen. I svensk offentlig debatt har det oftast betraktats som närmast löjligt att anföra grundlagens ordalydelse eller andemening som argument för eller emot en viss åtgärd. Det var statsvetaren, senare högerledaren Gunnar Heckscher som sa det när regeringsformen fyllde 150 år. Så frågan var det här hållbart? Man tillsatte en utredning för att diskutera författningsfrågan 1954. Och den stod inför valet att modernisera den gamla regeringsformen från 1809. Ungefär som Norge har gjort och fortfarande gör. De har kvar sin grundlag från 1814 med många ändringar och med moderniserat språk. Eller skulle man överge den gamla grundlagen och skriva en helt ny grundlag? Det här var det här som hände i Falkenberg 1958. Då hade författningsutredningen en arbetssession. Och man bestämde där att inte längre hålla på att lappa och laga i den gamla lagtexten utan att skriva en ny grundlag som skulle samla två av de dåvarande grundlagarna, regeringsformen och riksdagsordning. Och någon tidning tog upp den här nyheten på lite undanskymd plats, men det väckte ingen debatt eller större uppmärksamhet. Författningsutredningen blev klar 1963. Och la fram ett utredningsförslag som visade att det var lättare sagt än gjort att skriva en ny grundlag. På viktiga punkter hade man inte lyckats komma överens. Skulle den nya grundlagen innebära en riksdag med en eller två kammare? Vilken typ av valsystem skulle man ha? Proportionella val eller skulle man ha ett valsystem som gynnade större partier för att underlätta regeringsbildningen? Skulle man ha personval eller inte? Vilken ställning skulle kungen ha? Skulle man ha kvar monarkin och i så fall hur? Och fri- och rättigheterna, vilka rättigheter skulle man ha? Hur skulle de skyddas? Så man kom inte överens och det blev inget politiskt beslut. Man tillsatte istället på svenskt vis en ny utredning, grundlagberedningen, som arbetade några år i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Och de delade upp det så att de la fram en delrapport som innebar förslag som genomfördes från och med valet 1970. Man bestämde sig för en kammare, först med 350, rätt snart ändrade man till 349 ledamöter. Proportionella val med en spärrgräns mot små partier. Treåriga mandatperioder, det ändrades senare tillbaka till fyraåriga. Gemensam valdag, riksdagsval, landstingsregionval och kommunval. Och man förde in parlamentarismen genom en regel om att riksdagen kunde uttala misstroendeförklaring och avsätta regeringen. Och nästa steg blev en helt nyskriven regeringsform. Förslaget kom 1972, sista avgörande beslutet 74, trädde i kraft 1975. Den här regeringsformen 1974, som med ändringar fortfarande i kraft, kan man säga bygger på tre principer. Folksuveränitetsprincipen, all offentlig makt i Sverige utgår från folket och att folkets makt slår igenom i statens styrning. Det är en maktkoncentration till riksdag och regering. Inte maktdelning som en del andra länder har som hade präglat en del av 1809 års författning. Men man vill egentligen inte ändra så mycket utan det gäller då att beskriva praxis och det rådande styrelsesättet i Sverige. Men att kodifiera praxis, det visade sig vara lättare sagt än gjort. Men hur som helst, vi tog en ny grundlag. Justitiedepartementet skickade ut en broschyr till alla hushåll, våra grundlagar, där man beskrev vad är grundlagarna, så här har det förberetts och huvudinnehållet. Men det innebar inte slutet utan början på en författningspolitisk diskussion. Därför att redan när man tog 74 års grundlag så var man på klar över att den var inte riktigt bra. Framförallt var man inte tillfredsställd med hur rättighetsskyddet hade ordnats. Man bestämde redan från början. Det här får vi fortsätta arbeta med. Så det följde en serie utredningar och ändringar, utvidgning av rättighetskataloger och att man förde in bestämmelser som innebar ett skydd mot snabba ändringar, inskränkningar av rättigheterna. Rättighetsinskränkningar måste ha ett visst bestämt godtagbart syfte. Det måste vara proportionellt mot vad man vill åstadkomma. Man fördröjer beslutsprocessen så man lägger in lite betänketid. Man kräver ibland inte att enkel majoritet kan kuppa igenom utan att det krävs kvalificerat flertal i riksdagen. Och man ville stimulera debatt om grundlagsändringar kräver ju två beslut med mellanliggande val att man kunde få till stånd en diskussion om grundlagen vid det här valet. Sen har ju också grundlagen kompletterats med Europakonventionen blev en del av svensk lag som överlappar och kompletterar fri- och rättighetskatalogen i regeringsformen. Sverige blev medlem av EU 1995 och 2009 antog EU en rättighetsstadga som gäller gentemot EU. Och barnkonventionen blir svensk del av svensk lag. Men den författningspolitiska debatten fortsatte som sagt med fri- och rättigheterna. Man diskuterade mandatperiodens längd och ändrade då tillbaka till 4 år. Man införde ett personvalsinslag. Riksbanken fick självständighet. Man införde en grundlagsskyddad riksrevision som skulle granska staten. Vi gick med i EU, vilket naturligtvis fick konsekvenser för grundlagen. Kapitlet som handlar om krig och krigsfara var inte bra, så det fick göras om. Kyrkan skildes från staten och så vidare och så vidare. Så vid varje val under en lång period så fanns det grundlagsändringar som väntade på definitivt att genomföras. Så det var en lång serie sådana här reformer. Så att väldigt få paragrafer i regeringsformen förblev oförändrade. De flesta kommer att ändras på ett eller annat sätt. Och då hade man lappat och lagat så då tänkte man att nu är det väl tid att se över nu hela regeringsformen. Då tillsattes en ny utredning igår. Grundlagsutredningen som under några år på att bli klar 2008 kom med förslag till inte en ny grundlag men däremot en språklig översyn, en omredigering av 74 års regeringsform. Man satte in mellanrubriker i syfte på att göra den lite mer lättillgänglig och lättläst. Fri- och rättighetskatalogen utvidgades ytterligare. Domstolarna fick ökad självständighet. Rättskipning och förvaltning som tidigare hade behandlats ihop fick separata kapitel. Man införde ett särskilt kapitel om den kommunala självstyrelsen plus en hel del annat. Så vi har alltså 4 grundlagar. Regeringsformen som är den som påminner mest om andra länders grundlagar som infördes då slutliga beslutet 1974 men med väldigt mycket ändringar och tillägg. Den gamla successionsordningen som reglerar tronföljden och tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen för tryckta skrifter, yttrandefrihetsgrundlagen för vissa andra medier. Man kan ställa sig frågan, vad betyder allt det här? Spelar grundlagen någon roll? I diktaturer och samhällen som inte är demokratiska, där har ju grundlagen kanske en symbolkaraktär, men den betyder i praktiken väldigt lite för sättet att styra landet. Det är ganska betydelselöst, ett vackert pappersdokument. Men i en demokrati, vad betyder grundlagen? Det finns lite olika meningar. En norsk kollega, Gudmund Herne, som var ordförande för den första norska maktutredningen, han sa så här en gång: vill man veta hur det politiskt-ekonomiska systemet i vårt land fungerar, är grundlagen eller konstitutionen det sista dokumentet som man bör läsa. Det väckte viss uppmärksamhet och jag håller inte med honom faktiskt. Jag skulle vilja själv formulera det så här. Vill man veta hur Sverige styrs är grundlagen det första, men inte det sista dokument som man bör läsa. Jag tycker att grundlagen är en nödvändig men inte tillräcklig grund för att förstå hur makten, den offentliga makten, fungerar. Vill man läsa vidare så finns det hur mycket som helst av utredningar och annat. Jag skulle bara vilja nämna en bok som handlar just om författningspolitiken, idédebatten och de politiska striderna kring de här grundlagsändringarna. Vi är ett antal författare, boken har redigerats av Ingvar Mattsson och mig, som har kommit ut i flera upplagor.